Vi ber en bön inför predikan. Lägg handen på hjärtat om det känns okej. Herre, tack för en vacker försommardag. Herre, jag är i alla fall så, jag blir så glad. Jag tror att jag är inte själv, utan vi är många som känner att det är skönt. Men herre, nu är det gudstjänst. Vi kan se sommaren genom fönstret. Men jag ber att vi ska faktiskt få sommar i våra hjärtan idag. Framförallt de av oss som känner att det är höst eller vinter. Det är blåsigt och det är kallt och det är fruset. Till oss ber att du ska lysa upp och värma vår själ, våra hjärtan. Så vi går hem och känner att det är inte högsommar än, det är det inte. Det är i alla fall vår i mitt hjärta. Någonting nytt är på gång. Hoppet har återvänt. Det känns lite skönare att andas nu. Så välkommen Gud och fyll vår själ med din egen närvaro. Välkommen därför du Guds ande och gör ditt verk. I Jesu namn. Amen. Visst är det en härlig sommarsalm som vi just sjöng. Den och den blomstertid liksom. Det är de här klassikerna liksom. Och då tänker man på skolavslutning. Så. Min son ska börja fyran. Och nu kommer klassen bli delad. Och ny fröken. Så vi ska åka på semester dagen efter skolan. Och han ser inte fram emot det alls. Pappa, tre dumma saker kommer hända. Jaha. För det första. Pernilla kommer inte längre vara min fröken. För det andra, fritids försvinner för mig. Men nu är jag för stor. Och nummer tre, klassen kommer att delas. Och vet ni att förändring är jobbigt? Förändring är jobbigt. Och nu är inte ni dummare än så att ni fattar att kopplingen till kyrkans värld är ganska naturlig, va? Förändring är jobbigt. Är det jobbigt för en 10-åring? Är det ännu jobbigare för en 50-10-åring? Eller hur? Alltså ju äldre man blir, ju tryggare blir man i sina ramar, i sin struktur, i sin kultur. Det är så. Och då är det så intressant att ibland tycker jag att vi som kyrka är så roliga. De som är mest förändringsivriga och får igenom en förändring. När sen kommer en ny förändring kan samma förändringspådrivare vara den största förändringsmotståndare. För det är inte min typ av förändring. Eller hur? Visst är det roligt? Och det finns ett sånt fantastiskt exempel från när baptistväckelsen kom fram i Stockholm. En fantastisk församling. Och en församling där var pionjärer. De tog in blåsorkester i kyrkan. Och ni som är yngre fattar ju, vad är det för skumper? Det är till och med sån gammal kyrkomusik. Liksom. Typ trombon och klarinett och saxofon. Liksom. Ni som är yngre tycker att den musiken är inte ens som revoltisk. Det är ju old time. Liksom. Det är som innan. Men på den tiden var saxofon och trumpet och klarinett förknippat med jazzmusiken. Förknippat med barer. Förknippat med allt annat än Guds rike. Och de är inte på så mycket motstånd, den här församlingen. Hur kan man ta in okristna musikinstrument? Hörde ni meningen? Hur kan man ta in okristna musikinstrument? Vad är ett, som, vilket instrument är det som kristet då? Kyrkorgel. Visst är det fånigt? Tänker man logiskt är det fånigt. Men tänker man emotionellt, trygghet, kan det vara ett hot. De fick in sin blåsorkester och det blev jättepopulärt bland Stockholms ungdomar. För på den tiden var det hett med jazzmusik. Samma församling, två generationer senare, ville ungdomarna införa elinstrument. Elgitarr och elbas. Och sådana onda instrument. vet ni det? Att samma personer som kämpar och skrek för sin rätt att få spela bastuba i kyrkan. Skrek, vi kan inte ta in elinstrument. Det är ju Satans musik. Visst är det spännande, va? Nej, det är det inte. Skönt att det var någon här som säger emot mig. Det är inte spännande, det är skrämmande. Helt rätt. Det är inte spännande, det är skrämmande. Och faktum är att förändring är jobbig. Och idag kommer min predikan vara vidare på temat från igår. För vem är vi kyrka? För vem är vi kyrka? För vem finns kyrkan? Och ni vet, en ram, en mall, är faktiskt inte helig. Om jag är törstig, om jag dricker vatten ur en temugg, ur en blomstervas eller ur ett glas, är egentligen ganska oviktigt. Ser lite mer skumt ut att dricka ur en blomstervas, jag erkänner. Men kaffemuggen känns också mer kaffeaktig eller teaktig än vattenaktig. Men det är bara en form vars uppgift är att föra vattnet från bordet till min mun. Alla våra gudstjänstformer är bara former för att hjälpa oss att få i oss det levande vattnet. Guds närvaro, Guds närhet. Och jag jobbar i en församling, vilken ska inte jag säga för det är inte intressant just nu. Där var det en söndag. Det fanns en kör med äldre sångare. De heter Kärntruppen. Visst är det ett bra namn? Kärntruppen. Så. Låter nästan modernt. Ska göra en sån skön Hollywood-actionfilm. Ett medborgargarde på 80 plus. Som går runt mot hand och samhället. Det är Kärntruppen. Och de sjunger de här gamla sångerna. Seger, seger, härlig blodköpsseger. Ni som är äldre, ni vet. Ni yngre kan fråga någon äldre. Och det var många sådana goda sånger. Lufterna kunna i svika. Nej, det står evigt fast. Och de sjöng för full hals. Och de lovade Gud. Och några till och med lyfte handen. Modell modern lovsång. Och de var så hängivna. Sen var det en ung liten fröken då. En liten pimpenettsak. Sen. Som gick fram sen. Sen skulle det vara en stund av lovsång innan gudstjänsten. Eller innan predikan. Då sa han, ja tack så mycket för det Kärntruppen. Men nu ska vi gå in i en stund av lovsång. Och hon var en sån här skön tjej. Gått bibelskola i Australien. I Hillsong. Ganska känt centrum för lovsång för er som känner till det. Och sen körde hon fyra lovsånger. Och då kom ju Gud såklart. För då var det lovsång. Nästa vecka kontrade de äldsta. Då var det som hämnd, dags för hämnd. Då sitter en av kvinnorna från Kärntruppen bakom pianot och säger, den här veckan ska vi bara sjunga lovsånger som är födda av Guds ande. Och det är de gamla goda sångerna. Och hör nu, den 20-åriga tjejen är faktiskt ursäktbar, för hon är bara 20 år. Men hon som är 70 borde veta bättre. Eller hur? Är man 20 år, då är det ursäktbart. För man har inte en bred världsbild. Man har inte det. När den här killen var 19 år, då visste han allt om allt. Jag åkte det som evangelist till Malmö. Och jag frågade så här första kvällen, vad vill jag ska undervisa om? Det är bara att välja ett ämne. Och jag levererar. 19-årig sketunge, studentfiant, sjunga om studentens lyckliga dag, vi har inget jobb. Sådär va? Ni vet, jag vägde 69 kilo. Eller väger jag 116 kilo. Det säger någonting om hur små jag var på den tiden, mer än att jag är stor idag. En liten sån sparrisk kille liksom, som kunde leverera vad den handlade om. Det var jag. Är man 19-20 år, då har man ingen livserfarenhet. En del har det tyvärr, men många har inte det. Tack och lov kanske. Men är man 70 år, borde man ha det. Och faktum är att förändring är jobbigt. Vet en sak, gudstjänsten är inte bara till för dig. det också till för andra. Är ni med? Jag skulle predika i ett sammanhang i Sverige. Och vilket är inte viktigt, för än en gång, jag är inte svart på en församling. Så, det är inte alls intressant. Men det var en större konferens. Ett av Sveriges samfund hade årskonferens. Och klart, är det årskonferens där, då är det en större samling, såklart. Och det var i en stor kyrka i Sverige, en frikyrka. Och jag ska ha ett eftermiddagsseminarie om mitt arbete på gatan bland punkare och emo-killar och svartrockar och sådär då. Jag levde i den världen 10 år. Så under 10 år var jag anställd av kyrkan för att vara vaken på nätterna och sova på dagen. Jag hade ett nattarbete från kyrkan för att möta människor som inte alls lever i en kyrklig kontext. En kyrklig värld så. Jag kommer dit och som min vana trogen här då, då klädde jag mig som jag gjorde alltid. Skinnbyxor alltid och på kängor och svart t-shirt som idag. Bara ingen krage. Ganska mycket kedjor på mig och håret utsläppt, hängande. Så jag erkänner att jag kanske inte såg jättepastoral ut så. Det erkänner jag. Som om det skulle sitta i utseendet. En kallelse. Det är djupare än så. Jag ska gå in där och predika. Och jag är lite så sen för jag har ätit lunch. Jag kommer typ kvart i. En kvart innan mötet börjar. Med andan i halsen. Och ska gå in. Det kommer en hand i vägen och stoppar mig. I kyrkdörren. Jag sa. Sa jag. Ja, jag hörde det. Tillbaka igen. Så sa han. Vart hade du tänkt gå, min vän? Jag har tänkt gå in i kyrkan. Det tror jag inte, min vän. Jo, det tror jag, min vän, sa jag. Tog han handen bakom ryggen på mig och började leda mig mot utgången. Milt men bestämt. Ungefär som en sån här mafioso Italien, gudfaden, papa så. Sen började leda mig så mot utgången, den här mannen så. Då sa han, lita på mig, gosse. Det här är ingen plats för såna som dig. Här sa jag, vad menar du då liksom? Du förstår, det här är en helig plats för heliga människor. Jaha, sa jag. Jag är inte helig så, jag är bara en vanlig människa. Precis. Precis så är det. Det är inte för dig. Det är för oss som heliga. Jaha, tänkte jag. Visst, så liksom. Killen sa faktiskt att jag måste gå in där. Liksom. Jag vill prata lite om Gud. Prata om Gud! Att ni står längst fram där. Vad är det heter? Talarpall eller talarbord? Eller? Det heter talarstol. Jag vet det, sa jag. Jag vet det. Jag vet att det här är en kyrka. Det kallas i Bibeln för den levande Gudens församling. Kristi kropp. Ett levande tempelbygge. Det finns många bilder för det. Ja, du är lite påläst i alla fall. Ja, killen sa, jag ska predika nu. Liksom. Jag heter Marcus Olsson. Och Marcus Olsson, broder, välkommen. Jag gick från jordens avskum till broder. På en sekund. Och vet ni att den mannen, han hade den nådegåva som Paulus missade. Att hålla kyrkan red från vanliga människor. Det var hans nådegåva. Och hörru, han trodde fullt ut att han var i tjänst för Gud. Han trodde verkligen, nu är jag ute på Guds uppdrag. Och håller kyrkan ren ifrån människor som inte är heliga. Medan Kristus själv sa precis tvärtom. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga. Utan för att kalla syndare. Han sa också, de som behöver läkare, det är inte de friska. Utan att sjuka. Är ni med? Och jag nämnde det här igår i min bön. För mig är det faktiskt sant. Kyrkan per definition är ett sjukhus för syndare. Inte ett lyxhotell, ett pensionat för helgon. Är ni med? Och på ett sjukhus, flera av mina vänner jobbar på sjukhus. Sjukhus är inte glamoröst. Akuten är inte mysig. Det är smärta, det är skrik, det är blod. Men också liv och läkedom. Kyrkan är inte glamorös. Det är slit, det är blod, det är tårar. Men det är också upprättelse. Och nytt liv från himmelen. Eller hur? Och jag längtar så mycket efter att kyrkan i Sverige ska vara just ett sjukhus för syndare. Och tänk inte då, syndare, han där borta. Nej, här börjar det. Här börjar det, precis. när Jesaja möter Gud och Gud verkligen fyller templet med sin helhet. När Gud kommer nära Jesaja, alltså han får ett sånt här verkligen gudsmöte, då säger han så här: ve mig, jag förgås, för jag har orena läppar. Jag är syndig och jag bor bland ett folk som också inte är heliga. När du möter Gud på riktigt, tänker du inte så här: den här predikan hade verkligen Mats behövt höra. Synd att Mats inte är här. Så tänker inte du. Utan när du möter Gud känner du: Gud, förlåt mig för mitt liv. Och tänk på Mats. Eller hur? Jag ska läsa nu från Bibeln. Två sammanhang. Det första är Jesus, kan man säga, programförklaring från just Jesaja. Och så här står det. Jesus kommer till Nasaret, sin hemstad. Det här är första gången Jesus öppnar munnen offentligt. Vad man vet. Åtminstone i sin hemstad. Det här är hans första hemstadspredikan. Han kom till Nasaret där han hade växt upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig upp för att läsa. Man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han ett ställe där det stod skrivet: Herrens ande är över mig. Han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens ord, nådens år från Herren. Han rullade ihop boken, gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då man talade till dem och sa: idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Det här var Jesu programförklaring. Jag har kommit med ett glädjebud åt de fattiga. Med syn för de blinda. Och sätta dem fångna fria. Det här är kristen tro. Det här är kristen tro. Jesus vill sätta människor fria. Det här är Jesu ord. Och nu kommer då nästa bibelställe som är min dagens predikotext. Det är bara introduktion. Alltså predikan är inte jättelång, du behöver inte vara nervös. Det blir ingen finsk predikan idag. För det som var med igår. Jag ska läsa nu när Jesus rensar templet. Lyssna. Matteus evangeliet kapitel 21. Där står det i alla evangelierna, men jag har valt Matteus ord om det. Jesus gick till templet och drev ut alla som sålde och köpte där. Han välte omkull borden för dem som sålde och växlade pengar och stolarna för dem som sålde duvor. Och han sa till dem: det står skrivet, mitt hus kallas ett bönens hus, men ni gör det till ett rövarnäste. Blinda och lytta kom fram till honom i templet och han botade dem. När översteprästerna och de skriftlärda såg allt det märkliga han gjorde och hörde hur barnen ropade i templet: Hosianna, Davids son, blev förargade och sa det till honom: hör du vad de säger? Jesus svarade: ja, har ni aldrig läst orden, barns och spädbarns rop har du gjort till en lovsång åt dig? Sedan lämnade han den och gick ut ur staden till Betania och stannade där över natten. När jag var nere i Malmö som allvetande 19-åring träffade jag en kille där som var lärare i Lunds universitet. Han var lärare i historia där. Kristen lärare. Och han berättade för mig följande. Det var så mycket pengar i omlopp där i templet. Det var så mycket pengar i omlopp. Så att varje tempelförsäljare hade minst en livvakt. Väpnad med spjut, svärd och kniv. Så stod och vaktade pengarna. Det var väldigt mycket legosoldater där. Det var jättemycket som köpta soldater stod där och vaktade pengarna. Och från början var tanken god. Du skulle offra en duva för att visa Gud, jag menar allvar med min synd. Och då man offrar duvan och man lägger den på Guds altare, är det en symbol för att låt min synd, symboliskt talat, komma in i djuret. så blir förlåten. Det var en fin symbol från början. Och då tänkte folk, kanske med goda uppsåt, kanske med de bästa uppsåt. Det är dumt att folk tar med sig får och fåglar från sin hemby. Du vet att de kan köpa det på plats. Så slipper de liksom krångla med transporten. För början var det en bra service. Du slapp ta med dig då den här lammet från din bygd till huvudstaden. Du slapp ta med dig från Skillingaryd till Jönköping, huvudstaden i Småland. Du slapp det. För du kunde köpa det på plats. På början var det jättebra. Problemet är, pengar korrumperar. Priserna ökade såklart. Och där pengar finns, vilka är det då som tar över? Mindre goda element såklart. Korrumperade människor. Dit kommer Jesus. Och det står i Johannes evangeliet att han gör en piska av revstumpar. Vet du att din Jesus som har på väggen, som är jättesöt med tjejögon, blåa ögon och krulligt hår, som är så vän och fin. Han är så vacker och oskuldsfull, din Jesus på väggen. Vet att han gjorde ett vapen. Han gjorde en piska, slog sönder borden, sparkade och kull borden. Han förstörde. Inte min Jesus, jo din Jesus. Nej, men inte skulle min Jesus. Jo, det skulle din Jesus. Nej, men han är så söt. Han är inte söt. Han är vacker. Men framförallt helig. Vet du varför han gjorde det? Och det, när han kom fram där med sin piska och det stod en kille med spjut. Då tror jag han sa, släpp den stickan innan du skär dig. Släpp den. Mellan det bordet och mig står du. Försvinn. Och folk försvann. För när han mötte din blick och när han möter din blick när du ber, då är man inte så kaxig. Då händer Jesaja-upplevelsen, ve mig, jag förgås. När människan såg in i Jesu ögon, någonting hände, man var inte längre så kaxig. Och när allt det här då var liksom borta då, när alla burarna var förstörda och fåglarna flög iväg, då var det bara, då var det fritt fram. Vet ni att de här fåglarna stod i vägen? Det som var tänkt att vara ett hjälpmedel för människor blev ett hinder. Om du inte köpte en fågel, kunde inte du be till Gud. Om inte du köpte ett lamm, kunde inte du offra till Gud. Så det som var tänkt att vara ett hjälpmedel för att nå Gud blev ett hjälpmedel. Det stod i vägen. Förstår ni hur ironiskt det var? Det blev ett hinder. Det som skulle vara en hjälp blev ett hinder. Och när Jesus har gjort det här då, då händer det vackra. Då blir plötsligt templet ett tempel igen. Och blinda och lytta och människor som är trasiga kommer in. Och han botar dem. Och barnen. Wow! Fy vad härligt! Det är kul att vara i kyrkan. Helt seriöst. Ibland kan det finnas saker som från början var ett hjälpmedel. Som kan bli ett hjälpmedel. Det som vi för oss är en trygghet, en form som för oss hjälpmedel, är faktiskt inte vad alla människor är. Det är inte det. För att vara nu väldigt, väldigt provocerande mot er. Jag är inte här för att vara er pastor. Här för att vara er evangelist. Och en evangelist ska provocera, utmana. Den ska pastorn ta hand om smulorna och laga det igen. När Petrus, som har levt med Jesus i 3 år, dygnet runt. 3 år. 3 år. När han ber på taket på sitt hus, ser han en syn. Det kommer ner en duk från himlen. I den duken är det alla djur man inte får äta som jude. Enligt hans uppväxt och enligt hans liksom tro och lära. Det är grisar, och grisar är orent för judar och muslimer, som ni vet. Och det var även ormar och liksom skaldjur och räkor liksom. Jag tänker inte att vi får äta räkor liksom. Väldigt svårt att vara kristen då, som göteborgare. Så det var en massa judar i. Så säger då Gud, slakta och ät. Han bara, nej, glöm det herre. Käka, Petrus. Nej. Käka nu. Nu gör du en skön räkmacka här nu. Det står det på grekiska om man läser mellan raderna. Så. Ta nu och käka en räkmacka. Säger han, herre, aldrig, det är orent. Och då säger Gud så här, det som jag har förklarat rent ska inte du förklara orent. Står så här, medans Petrus fortfarande funderade, Gud, vad är det för en märklig syn? Det hade följande sak hänt innan. En kille vid namn Cornelius. Han var inte kristen. Han var inte jude. Han var italienare. Och han jobbade i Israel. Han jobbade där som vakt för kejsaren här då. Så han var där som hade fått en bit mark han skulle ta hand om ansvarig för. Och det fanns han. Och när han bad kom det en ängel och sa, dina böner Cornelius och dina gåvor är till fattiga och stigit upp till Gud som en allmosa, som en påminnelse till Gud. Gud har hört dina böner, han har sett dina gåvor. Du ska gå till Petrus så ska han berätta mer om vem Gud är. Och det står i Bibeln så här, Cornelius var en from man och ordet, det står att han var from och gudfruktig. Och vet vad det betyder? På, alltså det ordet på grekiska betyder följande. Han trodde på judarnas gud. Men var inte beredd att bli jude. Alltså han trodde på judarnas gud. Men var inte beredd att bli som omskuren i vuxen ålder. Kan jag fatta som man va? Han var inte beredd att bli omskuren. Han var inte beredd att sluta äta som parmaskinka. Han var italienare. Han var inte beredd att sluta med sin kultur. Han trodde på Gud. Men kände att jag kan inte riktigt bli troende. För judarnas värld är inte min värld. Jag är typ andra klassens troende. Jag tror på den Gud som de tror på. Jag tror på deras Gud. Men deras Gud är inte min Gud. Så han levde i den tron att han hade velat tro. Men sa att jag kan nog inte det ändå. För det är inte min Gud. Så skickar han dit några tjänare. Och när de berättar för Petrus, ursäkta att vi stör dig Petrus, vi har hört att du levde med Jesus. Yes, 3 år. Vi hörde att du var en av lärjungarna. Helt fel, jag var lärjungen. Ledan, så, det var jag. Det var jag som är på berget. När Mose och Elia kom ner och jag hörde Gud. Jag var där. Ja, för vi har en vän då, heter Cornelius. Och han är inte jude, inte ens troende så. Eller i alla fall, det kommer ängeln som vi skulle hämta hem dig. Och då står det så här, då fattade Peter betydelsen, säger så här. Som ni vet är det som är som jude förbjudet att gå in i ett hem som inte är judiskt. Men nu fattar jag har haft fel. Jag kommer. Och han kom in där, och han bara började predika. Han började berätta vad han hade sett och hört. Då faller Guds ande. Precis som han gjorde för Jesaja. Guds ande fyller templet. Fyller rummet. Och hela familjen blir kristen. Lyssna här nu gänget. Nu kommer den provocerande tanken. Och blir du arg får du faktiskt bli arg på Bibeln och inte på mig. Jag är ledsen. Men mitt alibi är vattentätt. Lyssna här. I mötet mellan Cornelius och Petrus. Vem behövde förändras? Vem behövde förändras? I mötet mellan Cornelius som kom utifrån, som inte hade en tro, som inte riktigt fattade kulturen, och Petrus hade levt med Jesus i 3 år. Vem behövde förändras? Petrus, eller hur? Eller hur? Vänner, ibland ber vi de här bönerna. Gode Gud, låt min granne förstå hur bra vår gemenskap är. Herre, låt dem förstå hur underbart fina våra nya lovsånger från Australien är. Eller hur underbar våra gamla salmer är. Mm. Herre, låt han förstå. Gänget, den bönen behöver inte du be. Istället tvärtom. Gud, hur kan vi göra för att underlätta för min granne att trivas? Förstår du vad jag menar? Jag är med 2 kyrkor i Göteborg. Jag är så privilegierad. Jag är med 2 kyrkor. En kyrka där jag har på mig min prästdräkt. För faktum är att vissa människor har lättare att ta till sig en Svenska kyrkan gudstjänst. Ordning och reda, programblad, salmer. En del har det. Andra rätten då till sig en rock'n'roll-kyrka. Där predikade jag förra söndagen. Och min syster precis bröt ihop en kille som inte är troende, säger han. Men han älskar lovsång. Han älskar modern lovsång. Så nu min syster och han fortfarande var så där på väg att bli ihop, så skickade han sådana här länkar till henne då via Facebook. Spåna in den här artisten. Den här låten Min allra innersta bön med Erik Tilling. Fy vad fin den är. Hur många okristna människor laddar ner lovsång? Det gör han. Han är en Cornelius. Kan inte ta till sig hela kyrkans paket, men tro på Gud. Och när han kom in där i då rock'n'roll-kyrkan här då, Göteborg, som heter Connect, så sa han: du Kristina, är det verkligen rätt? Ja, det är ingen kyrka direkt så. Känns mer som en typ klubb så. Liksom, är det, ja, det är rätt så liksom. Men det känns mer som att det inte är kyrka. Det är kyrka. Och han förstod konceptet. Och han tog till sig. Gänget, former är inte heliga, men innehåll är heligt. Är ni med? Former är aldrig heliga. Former, snarare, jag upprepar igen. Former är inte heliga. Och vet, Jesus går så här långt. Så här långt går Jesus. När han talar till den tidens som då, äldstebröder och församlingsledare och allt de hette. Den tidens kunniga människor. Så här sa han: era fäders ärvda regler har satt Guds ord ur spel. Är ni med? Till och med något som från början var bra har blivit till ett hinder. Så former är inte heliga. Former är nödvändiga. Du kan inte dricka vatten i händerna. Du tappar vattnet. Men om det är glas, kaffemugg eller blomstervas, helt ointressant. Det är viktigt att det är en form så du får i dig vätskan. Och till sist då, i den första kyrkan, där hade man ett möte. Efter händelsen med Cornelius, då hade man krismöte i den första kyrkan. Vad gör vi nu? Vad gör vi nu? Tydligen har Gud inga problem med det vi har problem med. Vad gör vi nu? Det är jättesvårt för oss. Det går emot alla våra föreställningar. Vad gör vi nu? Hur ska vi nu kunna predika? Nu kommer Paulus här, vår älskade bror. Fast han tänker lite väl fritt, tyckte Petrus. Faktum att han skriver i sitt brev, Petrus, mycket av det Paulus säger är svårt att förstå. Han skriver det. Men det är nyttigt. Så han säger det: jag fattar inte riktigt Paulus. Han är för fri. Jag fattar inte honom. Men uppenbarligen fattar Gud honom. Och då hade man ett möte när kyrkan var ny i Jerusalem. Och då sa han följande. Och den här meningen älskar jag. Och den här meningen älskar ni, vet jag. Annars så kommer jag slå er. Så här sa man: låt oss inte göra det svårt för människor att komma till tro. Visst är det en bra mening? Låt oss inte göra det svårt. Låt oss undra till människor. Liksom, låt dem käka sina räkmackor. Låt dem äta sin parmaskinka. Men de ska inte använda sin sexualitet vårdslöst för de förstör. Är de gifta ska de hålla sig till sin partner. Det är viktigt. De får inte förstöra familjer när de kommer in i kyrkan. Och sen förleda varandra. Det får de inte göra. Och de ska inte käka blod som blivit offrat till en demon, till en avgud. Du ska inte dricka det blodet. Men om ni inte håller på med massa dumheter, förstör familjer eller dricker massa blod, då struntar vi i parmaskinka och räkmacka så länge ni lever med Jesus. Så gänget, jag skulle verkligen vilja peppa er. Och jag kan säga det till er som är, ni här inne som är psalmälskare. Vet ni att jag har en broder i Markus? To be frank, för att vara ärlig. De flesta av denna lovsånger har ingen genialisk text. Alltså texten är inte som på någon sån här jättehög som litterär nivå. Alltså ingen modern låtsas får det som Nobelpriset i litteratur. Men du vet, det är inte heller meningen. Ska jag säga till min fru att jag älskar henne på kvällen innan jag lägger mig? Charlotte, jag älskar dig. Jag är så glad att jag har fått dig. Så, amen. Sen inte jag, oh Charlotte, du är den djupaste av alla kvinnor på jorden. Oh, ditt hår är fyllest. Nej men, hallå! Hallå! Ibland har det sin tid att vara högtidig. Ibland har det sin tid att vara personlig. Och lovsång, det är enkla kärleksord till Jesus. Och de inte vara så märkvärdiga. De inte vara det. Men ibland är det skönt att hålla ett tal på ett bröllop. Och håller man tal, tar man inte och svamlar. Då är det genomtänkt. Och en psalm är genomtänkt. Så vi behöver inte välja psalm eller lovsång. Du behöver inte välja. Däremot ska du göra som kvinnan gjorde. Och det här är det sista jag säger då. Hon var den gamla klassens kvinna. Hon tyckte inte om förändring. Hon, hennes vänner. Det finns en man som heter Sven Reichman. Jag vet inte om någon vet vem han är. Han är läkare och teolog. Jätteduktig förkunnare. Varit med många år i branschen. Extremt liksom smart kille så. Och han och jag, vi hade bibelstudium varannan vecka i Göteborg. Eller snarare en gång i månaden. Han hade varannan vecka var det han. Och varannan vecka var det jag. Två gånger i månaden hade vi bibelstudium i kyrka. Så ringde han mig. Och sa, hej Marcus, nu på onsdag har jag fått förhinder. Jag måste åka på en läkarkongress i Stockholm. Kan inte du ta mitt pass? Ja, det är inga problem, så jag löser det. Ta ditt pass nästa gång. Inga problem. Problemet var följande. När han hade sitt pass, då var det väldigt mycket människor 50 plus. Och väldigt få 50 neråt. Och när jag predikade min då gång, en gång i månaden, var det tvärtom. Väldigt få 50 plus. Och ganska många 50 neråt. Och jag hade gjort mig så fin dagen till ära. Kostymbyxor har jag aldrig. Jag har till och med jeans på bröllop. Svarta, men ändå. Så jag har alltid det. Jag tycker det är fint så. Rommet på kostymer. Så jag hände inte som. Kostymbyxor, vit skjorta och kavaj hade jag. Och till och med sådana här som skön. En pingstkrut i nacken. Så jag hade en pingstkrut i nacken hade jag. Och kostymbyxor. Och skjorta och kavaj då. För det verkligen som smälta in då. Och temat var att leva i, men inte av, världen. Tänk dig vilket minfält. Tala för folk som vet allt. Om att leva i, men inte av, världen. Så jag säger så här, hej, jag heter Marcus Olsson. 50 människor. Världens mest läskiga pensionärer. Sitt med armarna kors. Och kolla på mig så... Bland skeptiskt och föraktfullt. Jag heter Marcus Olsson. Ja, tyvärr kunde inte Sven komma då. De var så besvikna, ni fattar inte. De var så liksom, någon hade tagit det som deras godis liksom så. Sen fick de bara en rutten potatis av Marcus här och stod framför dem. Så, ja, idag ska jag försöka tala om att leva i men inte av världen. Och nickar någon sån. Och då får du lätta upp stämningen i början. Typ för att på något sätt få dem att typ släppna av. Så jag, min mamma är fantastisk. Min mamma, hon är missionärsbarn från Indien. Nickar, det var bra så. Och min farfar, han var missionär. Så min farfar, förlåt morfar. Såklart, morfar, mamma. Min morfar jobbade flera perioder i Indien. Men fastän han älskade Gud och fastän han levde med Gud var han så trångsynt. Så en gång skulle mamma sjunga en söndagskyrkan. Så hade hon glömt den här hettan. Är någon av er inne som kommer ihåg det? Man hade sån här hetta. Då hade en hatt. Du knöt den här under. Är någon som kommer ihåg det? Har vi någon som kommer ihåg en sån hetta? På den tiden då det var ordning och reda kyrkan. Så mamma kom fram. så har hon glömt sin sånghetta hemma. Så frågar hon sig själv och Gud. Gud, för mig känns det okej. Okay. Vad tycker du? Känns det okej okay för dig om jag sjunger på scenen utan hetta så? Vad tycker du liksom? Och hon kände frid. Det gjorde inte morfar. Så skrev ett brev då till församlingen. Jag är beredd att avgå som äldste. För som alla har sett har min dotter vanhelgat Guds helhet genom att sjunga på scenen utan hetta. Här inne har vi en vettig kvinna. Så. Alla andra kan ju på något sätt skärpa sig då, va? Och här inne har vi ganska många kvinnor faktiskt som har alldeles för kort hår för att vara kristna. Enligt den tidens tänkande. Och kanske en man och någon till som har för långt hår. Så där, va? Typ jag. Men i alla fall. Och då tror jag de skulle skoja då. De och Rickard. Jaha. Tänkte jag så. De tyckte att han hade rätt. Tänkte jag, då får jag ta det som plan B. Gör det ännu värre då så. Och sa jag, saken blir inte bättre när hon ett halvår senare, det var vår ute, hon ville vara fin. Kom till kyrkan med lite läppglans. Jag sa, det var inte ondskefullt svart läppstift. Eller syndigt rött. Det var bara lite läppglans. Då skrev han brev nummer 2. Jag är beredd att gå ur församlingen. För som alla har sett har min dotter kommit till kyrkan som en sköka. Och då sa jag så här på skämt då. Precis som frälsningen skulle hänga på lite läppstift. Då sa kvinnan där. Var inte så säker på det du. Vad sa fröken? Jag sa, var inte så säker på det du. Vad heter damen? Alma. Alma, du menar alltså att det finns en risk att man missar himlen om man har lite läppglans. Så kan det vara. Och alla 50 nickar med henne. Snacka om dålig start. Alltså Sven Reichman och Marcus Olsson, det blev som, jag fick verkligen bli hissen neråt. Men då sa jag så här, Gud hjälp mig nu. Så berättar jag en improviserad predikan på en kvart om kung David och Saul. David var en man efter Guds hjärta. Medan Sauls hjärta var falskt. Då sa jag så här, Alma, hur länge har du känt Jesus? Jag har varit frälst, varit härligt frälst i 60 år. De 60 bästa åren i mitt liv. Visst är det härligt? 60 bästa åren i mitt liv. Alma, sa jag, tror inte du att Jesus är så fylld av kärlek och att hans seger på korset är så stor så han sa, det är fullbordat. Och han bar all världens misstag och smärta. Tror inte du att han hänger där? Att hans seger är så stor så att till och med en kvinna med läppstift kommer in i himlen. Vad tror du? Hon tyst länge. Sa hon, det köper jag faktiskt. Det köper jag. Syskon, vi har framför oss en gudsman. Vänner, ni vet vad vi gör när vi har en gudsman framför oss. Ställer upp. Och vad händer nu liksom? Jag blir livrädd. 50 pensionärer ställer sig upp. Som i vakt. Vad händer nu liksom? Så börjar sjunga. Gå, gå, skördeman, gå, gå, gå. Sådär va? Och så sa de, nu ska vi be en bön för våran gudsman. Han lever med Gud på sitt sätt. Och vi på vårt sätt. Och sen bad vi. Och så fick jag så mycket sköna pensionärskram efteråt. Men det var vi väldigt svaga och icke-muskulösa. Men det var otroligt hårda. Så där gamla hamnarbetare. 80 år ju mer bänkpress än vad jag är. Så där, va? Ni fattar. Vad vill jag säga med det här? Jo, efter mycket om och men förstod de det som Petrus förstod på taket. Gud är större än mig. Kyrkan är större än mig. Och om du finns här som har blivit illa behandlad av kyrkan. Om du finns här. Du är bara här ändå som ett viljebeslut men du känner dig kränkt. Då vill jag som symbol för kyrkan säga till dig, förlåt oss för vår okunskap. Vi ville säkert väl med att sätta en gräns för vad som är rätt och fel. Men det som var en hjälp har blivit en skälp. Så förlåt oss. Vi har några ljus här. Värmeljus. För dig som vill kan du gå fram och tända ett ljus där. Och be en tyst bön och säga till Gud: Gud, hjälp mig att inte vara så jag-centrerad. Så att min favoritgudstjänstform blir malle för vad som är rätt och fel. Öppna mina ögon. Låt mig få med om en Petrus-upplevelse. Låt mig inte göra det svårt för nya människor att komma till tro. Precis som i den första kyrkan. Vi ber tillsammans. Gud, tack att du älskar alla människor lika mycket. Tack för att du på ett sånt tydligt sätt visade med templet att ingenting får stå i vägen för den människa som vill finna dig. Herre, förlåt oss för våra misstag. Kanske i den bästa välvilja. Kanske med de bästa motiv. Kanske med det bästa uppsåt. Kanske med de allra goda intentioner. Vi sätter upp gränser för människor för att skydda dem från skadliga saker. Herre, hjälp oss att inte någonting blir en mur mellan dig och människor. Förlåt oss för våra burar. För våra duvor som vi säljer. För det vi gör. Hjälp oss att förstå att det finns inga former som är heliga. Däremot är innehållet Jesus Kristus heligt. Låt oss göra det lätt för våra vänner att komma till kyrkan. Och Gud förbjude att vi som kristna idag får höra samma ord som du sa på den tiden, Jesus. Era fäders ärvda regler. Er tradition på modern svenska har satt Guds ord ur spel. För det låter eran form, eran bägare, eran ram vara viktigare än innehållet. Hjälp oss här att förstå. Det handlar inte om hur vi gör, utan varför vi gör någonting. Alla motiv, om uppsåt, om äkthet. Tack Jesus. Amen. Amen. Och det jag sa nu gäller lika mycket ni som är unga. 20-åringen hade lika fel som 50-10-åringen. Bara att kvinnan borde ha vetat bättre, för hon har levt så länge. Välkomna fram och leda sig några sånger. Första raden här är precis som igår en plats för dig att ta emot förbön. Och det kan gälla allt. Och nu läste vi att lytta och blinda kom fram. När Jesus tog bort hindren fanns det möjlighet för himlen att verka. Och nu har du fått höra att det handlar inte om former. Så du som vill ha förbön, kom fram och sätt dig här. Och jag ger inga löften. Jag kan inte lova dig att du kommer bli frisk eller bli hjälpt. Jag ska lova dig. Vi ska lägga vår hand på din axel, på din panna, på din rygg och be en bön för dig. Det ska vi göra. Vi ska välkomna Gud in och verka. Så här på den här raden, om du sätter det här, då får du skylla dig själv. Då får du förbön. Är du med? Däremot om du står här, då får du vara i fred. Här är det du och Gud. Här ber du din bön ostört. Så här framme, här står du och tänder ett ljus och ber din bön till Gud. Så här är du själv med Gud. Och här tar du emot förbön. Tänd ett ljus för församlingen om du vill. För någon du känner. Eller för dig själv. Låt oss bli generösa mot varandra. Hjälpa varandra. Älska varandra. Ni psalmhatare, börja läsa texterna. Ni kommer älska texterna. Och ni lovsångshatare, om ni finns, lyssna på den äkta kärleken. Och ni kommer älska kärleken, fast det är trivialt.